Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter som vanligt Ann Sandin Lindgren. Ja, en av de personer som jag har följt väldigt länge på sociala medier faktiskt, men som jag faktiskt lärde känna för väldigt länge sedan, känns som en annan tid. Det är en karismatisk, stark, modig tjej som heter Carina Skedvin, välkommen.
Tack snälla, det är jätteroligt att ses igen.
Ja, kommer du ihåg hur vi möttes och när vi liksom fick nys på varandra?
Jag var engagerad i någon föräldraförening avseende skolor.
Ja.
Bland annat bygget av Breviks skola ute på Halvön.
Just det,
ja.
Så var det nog. Ja.
Och jag är ju trebarnsmamma.
Ja.
Nu är mina barn vuxna, men då var de ju mindre såklart.
Det var då man var mest engagerad.
Ja, precis. Mm. Och det var ett gäng företrädesvis mammor som höll på med skolfrågorna här i Tyresö.
Just det.
Och det var där på någon hearing någonstans som vi träffades, för du var ju politiker.
Ja, och då ska man säga så här, både du och jag var fritidspolitiker.
Ja.
Det innebär ju att man inte tjänar några pengar på, utan man satte sig på sin fritid och försökte vara en klok människa. Och det roliga var, du och jag tillhörde då helt olika partier.
Mm.
För du hamnade också i barn- och utbildningsnämnden.
Mm.
Och vilket parti var du med i?
Dåvarande Folkpartiet.
Ja, och jag var då socialdemokrat.
Mm.
Och ni var i majoritet och vi var opposition. Så då skulle man ju tycka olika om allting.
Mm.
Men, och det som har varit, tycker jag, fantastiskt, Carina. Jag har ju liksom följt dig därför att du har gjort en massa saker. Då var du jobbade du med skolan då? Var du lärare då på den tiden?
Jag jobbade som obehörig lärare i Tyresö.
Ja.
Jag har bland annat jobbat på Forellskolan, det var väldigt roligt.
Just det, ja. Och innan vi går in på exakt in hela din yrkesbana så måste jag ställa den viktigaste frågan. Hur länge har du bott i Tyresö då?
Vi flyttade hit 1998 och så flyttade jag härifrån 2015.
Aha, du bor inte i Tyresö längre?
Nej.
Nej. Bor någon av dina barn kvar i Tyresö?
Nej.
Okej, men du får ändå vara med i Tyresöradion.
Ja, det är jag så stolt över.
Det är klart du får vara det. Jo, det var ju också en grej när vi var liksom unga då. Jag ska inte tala om exakt hur gamla vi är, men när våra barn var små. Att det här var en kommun som förändrades mycket. Och det var väldigt mycket engagemang. Och jag såg dig att du ville massa saker. Jag tror att du var aktiv även i något annat parti sen, va? Du slutade i Folkpartiet, va?
Jag var en urusel politiker. Alltså fullständig katastrof. Det var det sämsta jag gjort i hela mitt liv. För jag ville ju få saker och ting utförda.
Ja.
Och sen drevs ju jag av någon sorts ideologisk övertygelse.
Ja.
Och det tyckte inte jag att det partiet jag var med gjorde.
Nej.
Utan det var ju andra incitament, som det var makt och sådana frågor som var intressanta.
Ja.
Första gången jag träffade Berit Assarsson, en kvinna, ståndaktig, Tyresös dåvarande starka kvinna. Då kom hon in på Folkpartiets lokal och så storgrät hon. För då var det ju någon sorts kris då mellan Jan Larsson och Berit Assarsson.
Ja.
Och då hade jag hört talas om Berit Assarsson. Och tänkte att oj, det här måste ju vara spännande att träffa henne. Men det första jag möttes av, det var en storgråtande Berit
måste jag säga så här, jag har ju väldigt stor respekt för henne, för hon var väldigt ärlig.
Precis.
Hon sa vad hon tyckte och tänkte. Mm. Och det vill jag säga, det tycker jag faktiskt att jag tyckte du också gjorde. För att fast vi var olika partier, och jag försökte då vara opposition och säga massa bra saker, då kunde du komma fram efter och säga, det där var bra sagt, Ann. Mm. Och det fick man ju egentligen inte säga, för det skulle ju vara rött och blått. Mm. Det skulle vara liksom ordning på opposition och majoritet. Men egentligen kämpar vi om att få en bättre skola allihopa.
Mm.
Och det var egentligen små ideologiska skillnader. Det handlade ju mest om pengar, hur vi skulle bygga här ute.
Mm.
Men du gjorde ju faktiskt en karriär. Du började doktorera.
Först när mitt yngsta barn var precis nyfödd skrev jag klart en uppsats.
Mm.
Jag la fram den när han var mindre än en månad gammal. Och den blev bra. Och sen skrev jag en kandidatuppsats.
Mm.
2005 som också blev bra. Och sen skrev jag en magisteruppsats 2008. Och alla de här tre uppsatserna handlade om rektorsrollen i någon form.
Aha!
Och sen 2008, då visste jag inte riktigt vad jag skulle hitta på. Så träffade jag min gamla lärare på Stockholms universitet, docent Lennart Grossin, som har forskat om effektiva skolor. Och då satt vi i Visby och efter någon Almedalsevenemang. Och så frågade jag, vad ska jag hitta på nu? Jo, du ska doktorera om finska skolan.
Precis! Och det var väl det som jag började läsa när du la ut på sociala medier. För jag var liksom Facebook-vän med dig ganska, ja, i början av Facebook. För då började du prata just om den finska skolan. Du var doktorand på Åbo.
Åbo Akademi, ja. Det stämmer. Och jag har kvar min forskarplats där.
Du har det? Mm. För det, när, så fort skolan var uppe i Sverige så jämfördes vi ganska mycket med Finland. Mm. Och det var ju det som var fascinerande. Du la ju ut mycket av de här liksom artiklarna som fanns i svenskspråkiga finska tidningar som jag inte hade läst. Mm. Och det som jag också gillade, det var att du la ut sånt som ibland var rött, blått, grått, alltså alla varianter. För du la ut de här skolpolitiska grejerna. Mm. Och jag numera som kallar mig för politiskt deprimerad sosse. Jag har ju lite svårt nu när liksom saker inte är rött och blått och svart, eller det, svart och vitt kanske det är på vissa sätt, men det är svårt att förstå vår samtid. Mm. Därför de här enkla förklaringsmodellerna funkar ju inte alltid. Mm. Och du har varit duktig på att lägga ut allt. Och sen fortsätter du, och du blev rektor också, eller?
Ja, jag har varit rektor under en period på väldigt knepiga skolenheter där det har varit mycket strul med skolinspektionen och hot om vite. Väldiga knepiga miljöer att vara i, så det var ju väldigt utarmande, men nu för några år sedan gick jag tillbaka som universitetslärare och har helt andra forskarögon nu efter den tiden då jag själv har jobbat på det som jag väljer att kalla för slagfältet.
Ja, för det är en stor skillnad. Ja, det är svensk skola. Och jag skulle vilja göra ett eget program bara om svensk skola med dig, för det är jag jättenyfiken på, för det var så jag kontaktade dig också, för att du kan mycket om det här. Men nu ska vi prata om ett mycket svårare ämne som du också är engagerad i.
Mm. Och det är våld i nära relation.
Ja, för där lägger du också ut väldigt mycket saker och berättar om olika grejer. Och du har ju själv haft en upplevelse av en lång relation.
Mm. Jag har levt i, under 24 år så levde jag i ett äktenskap med våld i nära relation.
Ja, och det här är jättesvårt tycker jag för oss så då som, när man liksom tittar på det här, att du som en stark kvinna ändå var en förtryckt kvinna. Mm. Hur förklarar man sånt?
Ja, för det första blir ju tillvänningen, den går ju väldigt långsamt. Det börjar ju med väldigt romantiskt och uppvaktande och bejakande. Och sen så monteras det där ner i små steg så att man knappt märker det.
Precis.
Rätta kläder, rätta åsikter, rätta livsstilen. Det skulle liksom omkorrigeras. Så den flicka som jag var när jag träffade honom, han var ju mycket äldre än vad jag är. Mm. Den flickan är ju helt annorlunda än den kvinna jag är idag.
Mm. Du känns väldigt trygg just nu.
Ja, jag är väldigt trygg.
Ja. Bra. Du har en annan trevlig man bredvid dig just nu som sitter här och ler.
Ja. Jag har ju haft förmånen då att träffa en man som inte är någon aggressiv överhuvudtaget.
Nej, precis. Men det här med det här när man liksom lever i en relation och man trycks ner. Hur lång tid tar det innan man upptäcker att man är nedtryckt? Märker man det?
Ja, och jag protesterade. Jag tror faktiskt, jag växte upp i en väldigt barnrik familj. Jag hade 4 äldre syskon. Och jag tror att jag är egentligen skyldig både mina föräldrar och mina syskon ett stort tack. Därför att jag hade 3 mammor och 3 papper.
Ja.
Och alla hade åsikter och alla tyckte, det var en så här stor brokig familj. Och även om på den tiden så var det ganska ovanligt med så många. Mm. Vadå, har du hela syskon, en så här halvsyskon, det fanns ju. Men vi var ju 5 hela syskon så att säga, från mamma, samma mamma och pappa. Och det där motståndet som man får när man är yngst av 5 barn, det har på något sätt gjort att jag har klarat mig i livet.
Ja.
Så det var ett bra motstånd. Mm. Tack alla syskon.
Du kunde ta diskussioner, du kunde, du var ingen mjäkig person.
Nej, och mina föräldrar var ju så trygga, en unge mer eller mindre. Det gjorde nog ingen skillnad egentligen.
Nej.
Och mellan mig och äldsta syskonet så är det ju 12 år.
Ja.
Så att det fanns ju barnvakt till mig och mina äldsta syskon kunde berätta om hur de drog mig i barnvagn. Mm.
Men det här med att du då hamnar i en relation där du inte, där det blev våld. Men För det är den frågan alla ställer. Varför går man inte? Mm.
Därför att våldsproblematiken börjar ju inte med ett knytsnävslag.
Nej.
Utan det börjar ju med psykisk misshandel. De som forskar om våld i nära relation, de har ju olika definitioner på våld i nära relation.
Mm.
En aspekt är det psykiska. En aspekt är det ekonomiska. En aspekt är det fysiska våldet. Det börjar ju alltid, vågar jag påstå, med det psykiska våldet.
Man bryter ner någon.
Ja, jag fick ju höra att jag var dum, fet och korkad och oduglig, att jag inte var värd någonting.
Och men trodde du på det?
Nej. Nej, nej, nej.
Nej, det gjorde du inte, va?
Nej.
För det är inte det är inte så jag har fått en uppfattning av dig. Du har ju varit stark hela tiden egentligen som person utåt.
Det var jag.
För du har inte varit någon fegis precis.
Nej.
Nej.
Men det var precis också som att allt det som jag upplevde hemma, det var ju som jag levde i två världar. Den världen hemma, det var ju ständigt att vara utsatt för åskväder. Och du vet hur det känns precis innan blixten och åskan kommer. Den här spänningen i luften. Jag levde ju så hela tiden.
Du fick gå på tå?
Ja. Mm. Och när jag var själv med barnen, då hade vi hur kul som helst. Och så kliver den här personen in och lägger bara som en våt filt över hela stämningen. Så att det var som två världar. Men den ilskan och spänningen som jag levde i när han var med, den ilskan ska jag idag vänjas av vid.
Var tog du ut din ilska någonstans då?
Ja, ibland var det ju hemska inlägg på Tyresö debattforum.
Jag kommer ihåg det.
Jag kunde kanalisera den där kraften på ett sätt som nu i efterhand inte var särskilt positivt eller gynnsamt för någon.
För det känner jag, du var en stridbar person i politiken och slogs.
Ja, och jag är fortfarande stridbar men jag slåss inte.
Nej.
Mm. Och det var för att det var så mycket kamp hemma. Det här spänningsfältet var väldigt påfrestande, så jag var ganska trött ibland.
Ja, ja.
Mm. Så då var ju jag och barnen på Gotland och då fick vi vara i fred och då hade vi ju mer normalt liv.
Men hur kom du ifrån det här då?
Ja, jag försökte ju skiljas. Jag kollade med tingsrätterna, både Nacka tingsrätt och Stockholms tingsrätt när vi bodde i Stockholms stad. Och det är åtskilliga gånger som jag har ansökt om skilsmässa.
Mm.
Men då var det vädjanden, stanna kvar, vi bodelar lite och tänk på barnen. Och han ville ju verkligen inte skiljas.
Nej, men du sa först att det här psykiska som jag tror är, det tror jag alla känner igen sig faktiskt, att man kan bli nedtryckt. För det tror jag, det kan man ju vara i många relationer där någon äter energi och allt vad det är för någonting. Det ekonomiska du pratar om, vad kan det vara för någonting som
Han stryper ju fortfarande pengar för mig, som är min enskilda egendom.
Du menar att man blir beroende av någon som kanske tjänar mer eller prylarna och huset och bilen och allt sånt där?
Ja,
ja.
Men då har jag ju bodelat mig fram och gjorde en förlikning då i den sista skilsmässan så att säga. Mm. Eller det som blev skilsmässan.
Det som blev skilsmässan. Mm. För att där är vi ju också, om man tittar på historien, det här är kvinnor, det är det som har gjort att kvinnor inte har kunnat skilja sig förr. Mm. Att man inte hade de ekonomiska resurserna ens att skilja sig. Och det är ju så för väldigt många invandrarkvinnor som inte har ett eget yrke. De kan, även om de blir alltså, typ i hederskulturer, de kan ju inte skilja sig heller. Därför att de är beroende av sina män. Mm. Det har ju varit en del av den här utvecklingen vi har haft. Det sa min mamma alltid till mig, för hon var ju den generationen född på 30-talet. Se till att få ett yrke. Mm, för det gjorde de så att de visste att de kunde skilja sig.
Mm.
Och vi, för oss, du och jag som är födda, vilket årtionde säger
vi? 60-talet.
60-talet. Jag är född på 50-talet. Vi blev ju liksom, vi fattar ju inte det, vadå yrke, det har väl allihopa. Mm. Men vi har ju en möjlighet rent ekonomiskt, om man kan försörja sig, att skilja sig.
Mm. Jo, och det där, det minns jag, det var en vändpunkt, det var en natt, för det var ofta på nätterna när det här satte igång. Och det var en natt som var extra plågsam, för det har fastnat i minnet. Och då var jag absolut inte värd någonting, jag hade ingenting att komma med. Och det var precis som att jag fick en sorts inre kraft, så jag skrek tillbaka och sa att du, jag ska gå om dig.
Mm.
Och det var då mina akademiska studier presterade toppresultat.
Okay.
Det var en vändpunkt där.
Du fokuserar alltid din energi på dina studier.
Ja. För den här personen har ju inte någon formell hög utbildning eller så. Inga särskilt imponerande studieresultat. Eller
Nej. Och det stärkte din självkänsla?
Ja. Ja. Att jag kunde få så höga betyg och att jag kom in på forskarutbildningen. För det krävs ju kraft i det.
Ja, precis. Mm. Men en tredje grej, det här med våldet då. När kom det in?
Ja, det kom ju långt senare. Första slaget kom i januari när vi bodde i Bromma.
Mm.
Och det,
hur länge har jag varit upp då då?
Då hade vi varit tillsammans i 8 år.
Efter 8 år kom första slaget?
Mm. Och då var det en extrem svartsjuk situation.
Ja.
Som inte jag kunde värja mig från. För det där var min pappas halvbrors sons för detta flickvän. Det var väldigt komplicerat. Mm. Så jag var inte indragen i det där, utan det var bara otur.
Mm.
Och då fick jag en lättare hjärnskakning.
Oj!
Ja. Jag flög in i en vägg. Och ibland kunde jag bli instängd i källarförråd. Och,
men det är då man frågar sig, ja. Varför går man inte då vid första slaget? För det är det man säger till kvinnor. Gå vid första slaget. Var du tillräckligt stark för att gå då?
Nej, inte i det skedet.
Nej. För det är det som är, man inte fattar.
Nej.
För då har man ju under 8 år tappat självförtroendet. Mm. Eller självkänslan eller vad det nu heter. Någonting.
Ja, det är också sen det här medberoendet. Att det blev liksom en fasad utåt. Vackra hus. Mm. Flådig livsstil. Och så barnen, välartade lilla familjen. Det var på något sätt en verklighet. Och den andra verkligheten var det som skedde företrädesvis då på nätterna.
Mm. Var det mycket alkohol och sånt inblandade?
Ja, det förekom.
Mm.
Och sen visade det sig efterhand också, det var illegala mediciner, typ såna bantningsmedel, och det var överdosering av manligt könshormon.
Ja, men sånt
sista tiden.
Ja, men sånt kan det också vara. Mm.
Som så en väldig aggressivitet.
Ja.
Och sen svartsjukan som var helt oresonlig.
Mm.
Det gick inte att försvara sig å ena sidan, och andra sidan så raggade han på alla mina kvinnliga bekanta.
Mm. Men det här är ju också fascinerande, för att när vi nu har följt många av de här historierna, heter hon Josefin Nilsson till exempel, som då var tillsammans med en väldigt fantastisk person, tycker man då på Dramaten, som alla kvinnor tyckte, åh, Örjan Ramberg, spelar han med, åh, då kommer jag, eller det finns ju fler av de här männen. De har ju haft kvinnor runt omkring sig som har dyrkat dem.
Mm.
Eller, säg, ja, nu var ju inte Ingmar Bergman någon, jag vet inte om han slog, men han kontrollerade sina kvinnor väl, om man läser på.
Mm.
De här männen som på något sätt liksom, det här är också som är konstiga. Varför dras kvinnor till män? För att lite grann, jag lyssnade på något program som sa så här, det var en kille som ringde in när det var sån här våld mot kvinnor, så sa han, jag är världens snällaste. Jag går och dansar varje helg. I början bjuder jag upp allihopa de där. Sen kommer ortens skitstövel in. Då vill alla dansa med honom och ingen vill dansa med mig. Och jag vet, nu går de hem med ortens skitstövel och de kommer bli slagna och dumpade. Och nästa helg är jag som tröstar. Och jag får dansa de första danserna, men sen kommer ingen vilja ha mig, för jag är bara snäll.
Men det är ju som min sambo nu som sitter med här och lyssnar. Han kallar mig för skitmagnet. Och det kanske ligger någonting i det. För när vi är ute och äter och sådär, då kan det ju komma fram berusade män som dras till mig av skäl som jag inte kan förklara.
Nej, nej.
Men jag tror också en man med den här svaga självkänslan som det här handlar om.
För det är män med svaga självkänsla.
Det är män som har svag självkänsla och som inte litar på sin egen förmåga.
Som måste sätta sig på andra för att känna sig bättre.
Ja, för är man trygg i sig själv, då behöver man inte kränka andra människor.
Nej.
Så är det ju.
Nej.
Och då vill man ju ha motstånd.
Just det.
De här männen vill ju ha motstånd i karismatiska kvinnor. Och den här mannen som utsatte Josefin Nilsson för våld, han hade ju haft väldigt karismatiska kvinnor som hade flytt för sina liv.
Just det.
Och det var väldigt, jag var faktiskt i Visby när Josefin begravdes i Visby domkyrka.
För du har lite connection till Visby?
Ja, jag har connection till Gotland.
Ja.
Eftersom min familj kommer därifrån.
Okej, det hörs inte.
Nej, men jag är mig utanmålsgillet.
Okej,
Och det var precis som, det här var så otäck stämning i Visby, för det var precis som att luften rörde sig inte.
Nej, nej.
Och det var ju, domkyrkan var ju knökfull och det var en rad kändisar som var på ön. Och det var en märklig känsla i Visby den dagen, för hon var ju så kraftfull. Jag har läst den här boken, Josans bok.
Ja, som hennes syster
Marie har skrivit.
Ja, ja.
Och det är ju hjärtskärande berättelsen, ja. För hon repade sig aldrig.
Nej. Mm.
Och det är väl också en sak att när man väl bestämmer sig för att gå...
Mm. Det är då som det är farligast.
Det är då det blir riktigt farligt.
Ja, för är det inte så att de kvinnor som mördas, vilket det också händer i nära relationer, det är de som liksom sätter upp fingret. Mm. Fuck you, nu går jag. Mm. Nu skiter jag dig, nu går jag till en annan man. Eller jag skiter i dig, jag går inte till någon. Jag bara vill bli av med dig. Mm. Det är då de blir galna. Mm. Riktigt galna.
Det är därför jag lever med skyddad identitet.
Ja. Precis.
Och det är väldigt problematiskt, för han bevakar ju mina bildäck och sönder med jämna mellanrum.
Han vet var du bor?
Ja, han söker upp.
Mm.
Och då i samband med skilsmässan, jag ansökte om skilsmässa 2013. Och i samband med det så hade vi en vårdnadstvist om yngsta barnet som var omyndig. Och jag fick ju hela vårdnaden. Ensam vårdnad.
Mm. Det får man inte så enkelt idag.
Nej, det är inte enkelt att få. Nej. Jag fick...
Det betyder ganska mycket, ska man då tala om för folk.
Ja.
För att man tror ju liksom att om någon är dum så får den andra vårdnaden. Det krävs väldigt mycket i en domstol idag för att man ska få ensam vårdnad.
Och familjerätten här i Tyresö gjorde en vårdnadsutredning. Och deras vittnesmål var ju väldigt starkt. Så pappan i det här fallet fick ingen umgängesrätt.
Nej. Och det är väl också...
Det är väldigt sällsynt.
Det är väldigt sällsynt,
ja. Så det berättar väl lite grann om vår familjekonstellation.
Ja, ja.
Och nu har han inte träffat yngsta sonen sen. Vi gjorde ett umgängesförsök 2014 i april. Och det slutade med att jag fick ringa 112. Mm.
Men det är väl inte så bra heller, va? Att barn... För det är också, tycker jag, jätte... Alltså jag kan ju bli alldeles galen när man läser nyheterna.
Mm.
Om att även de som har mördat sina föredettingar... Barnen ska alltså... fortfarande umgängesrätt med en pappa som har slagit, när man tittar på när han slagit ihjäl sin mamma, det här med att liksom att man låter barn, det kan ju inte, det måste ju vara någon punkt där man har gått för långt och tappar sin, alltså även om man är mamma eller pappa och barn vill ha sin mamma eller pappa, men det kan ju inte vara helt rätt om man är en fruktansvärt destruktiv person.
Nej. Och nu har man ju också ändrat på det här, därför att barn som bevittnar våld i den här relationen, de ses ju vara brottsoffer.
Ja.
Och det tycker jag är en bra riktning.
Ja.
Och det ser ju jag på mina barn, att det är klart att man tar skada av en sån här uppväxt.
Ja.
Mm. På ett eller annat sätt.
Ja. Hur tänker du då nu liksom, för nu det måste vara svårt också att ha haft de här åren.
Mm.
Och du är en liksom person som läser mycket och det är en stor debatt kring alla de här frågorna. Men det har varit väldigt mycket kring det här med mäns, ja, framförallt då, man säger ju mäns våld mot kvinnor eller våld i nära relationer. Det beror lite grann på hur man ibland är så noggrann med orden.
Mm.
Men det är ju män som framförallt mördar och slår kvinnor.
Ja, majoriteten av dem... det våld som utförs i nära relation utförs av män.
Mm.
Och jag var med i en forskningsstudie om det här och den kvinnan som forskade berättade att det här kostar årligen samhället 1,8 miljarder i de siffror som går att mäta.
Ja.
Mm. Och sen vet vi inte hur mörkertalet, hur stort det är.
Ja.
Det som jag kan tycka är värst, det är att jag är begränsad i min frihet. Jag kan inte skriva var jag befinner mig. Jag kan inte... leva mitt liv fullt ut.
Därför att det är du som offer,
ja,
och ditt barn då som är offer som måste leva skyddat.
Mm.
Det är ni som begränsar er.
Tyvärr har det inte blivit så.
Ja, för det är också, alltså, nu orkar jag inte ens bry mig om vad mitt parti tycker och tänker eller vad politiken, men det är liksom galet att vi på något sätt där förövaren tar vi hänsyn till, men inte till offren.
Men liksom... bara som ett sånt exempel, de gånger jag begärt kontaktförbud.
Ja.
Då ringer man till förövaren och frågar om den personens inställning. Istället för att det ska räcka med att jag vill inte att den här personen kontaktar mig eller söker upp mig. Eller klistrar upp lappar på min ytterdörr bara för att markera att jag vet var du bor någonstans.
Ja.
Inte i närheten av mig, inte patrullerar där jag är, sätter GPS i smyg på min bil. Jag kunde ju ha dött i en trafikolycka på grund av skadegörelsen på mitt däck.
Mm.
Jag
läste om det på nätet faktiskt. Du la ut såna grejer. Ja.
Men det är också en del av läkningen, tänker jag, efter så lång tid i destruktivitet. Att faktiskt gå ut och säga att det här har jag varit med om.
Mm.
Och då när jag gjorde det för inte så länge sedan, och det var ju det du uppmärksammade. Ja. Då fick jag ju kontakt med andra kvinnor som jag stött på i arbete eller på andra ställen. Och, ja, jag var också drabbad.
Mm.
Då får jag ju höra andra som vågar berätta. Så den här skammen som jag vet att många kvinnor känner och som jag själv har känt, den är förödande. Ta bort den.
Mm. Ja.
För man väljer inte att leva med en sån här människa.
Nej.
Utan det är så långsamma processer. Och medberoendet blir så starkt och implementerat i familjen.
Mm.
Men man är inte skyldig för att man blir slagen.
Nej, absolut inte.
Så alla kvinnor, alla ni kvinnor som lyssnar på det här, bryt upp och ta hjälp.
Ta hjälp, ja. Och där måste man ju säga att vi har duktiga kvinnojourer som försöker hjälpa till. Mm. Men det är inte så lätt alla gånger. Och för många kvinnor måste ju liksom bara dra iväg med sina barn.
Mm.
Och det de får med sig. Och lämna allt.
Mm.
Och sen försöka då hitta en ny identitet. Jag har ju hört många berättelser från kvinnojouren. Liksom, till slut orkar de inte längre.
Nej.
Utan då går de tillbaka.
Oh.
För de får ingen liv.
Nej.
De kan inte leva gömda hela tiden.
Nej.
Så det är ju svårt. Sen tänker jag på det här med... I och med att jag är gift med en snäll man.
Mm.
Så blir han ju väldigt arg varje gång man säger... män, alltså ungefär som alla män är förövare och alla kvinnor är offer.
Mm.
Och så är det inte heller, utan det är ju en 2% tror jag det är faktiskt, psykopater eller människor som är verkligen gör andra illa.
Mm.
98% av människorna är ju faktiskt väldigt schyssta, det måste man också komma ihåg, så man inte blir helt svart i huvudet.
Mm.
Jag lyssnar på poddar, jag lyssnar bland annat på han Eberhardt. Han har en podd som heter Hälsa för ohälsosamma. Och han pratar om att det enklaste vi kvinnor kan göra är att inte skaffa barn med psykopater.
Mm. Och psykopat är ju ett begrepp som är lite...
inne.
Ja, men det används också lite slarvigt.
Ja.
För den psykiatriska diagnosen är ju antisocial personlighetsstörning.
Just det.
Och den här mannen som du refererar till, han är ju psykiatriker.
Ja, det är han.
Och det är vissa kriterier som måste uppfyllas på någon 40-gradig skala.
Ja.
Och då kallar vi det för psykopat.
Det har blivit ett så här innebegrepp för någon. Man kan inte gärna säga ond, det är svårt att säga också.
Ja, och jag tror inte alla män som slåss eller människor som slåss i nära relation är psykopater.
Nej.
Men däremot så är det människor som har väldigt svag självkänsla.
Ja.
Och kanske också dåliga förebilder.
Ja, för det är väl också någonting man har sett. Du som har forskat lite mer. Att det, alltså, om man, det, jag brukar liksom ibland dra min mormor, min mamma, mig, min dotter och mitt barnbarn.
Mm.
Och se hur utvecklingen har gått. Och sen kan jag titta på då min man och sen liksom olika generationer.
Mm.
Alltså, min mormor som föddes 1901, hon fick inte ta ett enda beslut i hela sitt liv. Hon hade inte ett yrke. Min mamma som föddes 1933, hon fick i alla fall ett yrke som kunde skilja sig.
Mm.
Och liksom bättre självkänsla. Jag är född 1957. Jag har inte en idé om att inte jag får välja mitt liv. Även om jag då har upptäckt att jag är väldigt styrd. Men det visste jag inte då.
Mm.
Min dotter som är född 85, hon var en mycket friare individ. Och mitt barnbarn som är bara 2 år, hon är den friaste lilla unge som jag någonsin sett i hela mitt liv. Så någonstans har ju det gått framåt. Och det tror jag gjort på manssidan också. Liksom. Farfar slog, eller farfar kom hem och ja, sen har det inte alltid varit så, men det finns ju dåliga manliga förebilder.
Mm. Och det tror jag har påverkat, särskilt i det här fallet då, som jag har erfarit.
Ja. Men du hade väldigt bra förebilder hemma med dina föräldrar.
Ja, och när familjerätten i Tyresö gjorde den här vårdnadsutredningen, det var 2 kvinnor som vardera hade jobbat i 35 år, så det var 70 års samlad erfarenhet av vårdnadsutredningar. Så de sa ju båda 2 att det här gjorde vi väldigt grundligt, och de stod stenhårt för sin vårdnadsutredning. Och de sa, vi pratade just om det här, för de frågade mig lite grann om min bakgrund och min ursprungsfamilj. Och hur viktigt det var att få den här tryggheten med sig. För då räcker det till när man hamnar i såna här kriser som jag gjorde då.
Ja, för att när du sen lyckas ta det därifrån.
Mm.
Då är det din grundtrygghet som gör att du kan fortfarande sitta här och se... Ja, inte se allt för bitter och ledsen ut.
Tack. Nej, det stämmer. Det är min och sen har min bror som jag står väldigt nära ända sedan jag var liten. Han har hållit mig uppe också. Och mina vänner.
Just det.
Och mina barn såklart. Men framförallt min bror.
Mm. För det är inte alltid lätt att liksom starta en ny relation heller om man inte har några bra förebilder.
Nej, det är sant.
För då kan man lätt hitta en ny, vad sa du att man
skitmagnet.
Drar till sig en ny skitstövel.
Ja, nej, det har jag inte gjort den här gången, så nu har jag lärt mig.
Du har lärt dig, ja, det är ju fantastiskt. Mm. Det vi pratade om alldeles för en stund sedan, det här med att när man ska bryta sig loss, då gäller det att ha ett nätverk. Mm. Och det kan ju hända att ens nätverk inte är det bästa alla gånger om man nu har tappat. För det har jag fattat när jag har lyssnat på Tyresö kvinnojour som faktiskt sänder här på Tyresö radion. Att när någon bryter ner en kvinna, då tappar de sitt nätverk. Mm. Då har de ju hans nätverk, hans vänner. Mm. Och då är det inte så himla lätt att liksom, ja, jag åker iväg ikväll, vem ska jag åka till? Och det här med kvinnojourer har ju varit ett sätt för folk att komma loss första natten.
Och Tyresö kvinnojour hjälpte mig jättemycket. För de gav ord på det som jag upplevde i samband med uppbrottet.
Ja. Sylvia Ljungdahl har ju varit ordförande i Tyresö kvinnojour. Ja. Ja. Hon är ju med här på radion ibland
också. Ja, det är jättebra. Alltså, för de här kvinnojourerna, de kan det här. De har ju så lång erfarenhet och så otroligt mycket kunskap.
Ja.
Och där fick jag verkligen stöd. Tack till Tyresö kvinnojour. Ja. Verkligen stort tack. Just för att få orden, för känslorna, det stormade, det var jättemycket stök och bök och barn hit och dit.
Och sen kanske ens vänner som då träffat ens respektive inte ser det här på samma sätt som om fasaden är snygg utåt så kanske inte alla förstår.
Nej, och det var lite märkligt i samband med vårdnadsrättegången då 2015 i Nacka tingsrätt. För då var det en ytlig bekant som var kompis med en annan bekant till mig som ställer upp och vittnar i vårdnadsrättegången till
pappans försvar
på ett väldigt märkligt sätt. För hon menade att jag hade skrivit ett olämpligt inlägg på Facebook om min exman, vilket jag hade gjort vid ett tillfälle. Och det skulle då vara orsaken till att jag inte skulle få vårdnaden om barnet. Mm. Och domaren tittade lite fundersamt och min advokat ställde inga motfrågor. För det var så absurd situation så det gick inte ens så. Det var 5 minuters vittnesmål som inte gav någonting.
Ja. Sen är det väl också så, tror jag, att jag vet ju människor där man har sett att det inte fungerat. Men det är väldigt svårt, tycker jag, och alltså, någon annan. Man fattar att de där två, nu är det inget bra. Mm. Nu är det fara på färde. Men vad gör man som granne eller släkting eller någonting sånt? Att gå in i någon annans förhållande. Och sen när man då går till den här personen och säger att hör du, jag ser att det inte är bra. Mm. Då säger hon, vad pratar du om?
men det, alltså lägg er i, ställ frågor. Ja. Visa att jag ser vad ni håller på med.
Det är bra.
När jag kom hem från jobbet ett år sedan. Och på väg hem. Så ser jag en ung kille och en ung tjej stå och käftar på ett sätt som jag såg direkt att det här var inte bra. Så då går jag fram till flickan och frågar, är det okej? Och så tittar jag lite spänt så där på den här mannen. Och då lade jag mig i på
ett gata. Till och med människor som du faktiskt inte kände.
Nej.
Men det är svårt att tycka just människor på en arbetsplats där man vet, man ser, eller alltså de som är nära, att det är det som gör att någonstans så är vi fega. Vi vågar inte gå in.
Vi måste gå in och fråga, hur är det?
Ja.
Och jag hade önskat att folk jag önskar idag, om jag fick spola tillbaka så hade jag önskat att jag hade bett om hjälp lite oftare.
Ja.
Och jag vet, vid något tillfälle var det riktigt illa och då ringde jag 112, snälla skicka en bil, det här går inte. Men skicka en civilbil, inte med blåljus, för jag vill inte att grannarna ska se.
Precis.
Och det där är ju löjeväckande.
Ja,
alltså, nu skrattar jag nästan åt mig själv. Och sen hade vi hade något sorts intressant kallt krig också. För tiden, när vi flyttade till Tyresö, så hade vi ju inte kommunalt vatten och avlopp.
Mm. Just det.
Utan då fanns det egen brunn, och det där brunnsvattnet var det lite si och så med. Mm. Den här mannen i fråga hade lite komplex för lite tunnhårigt. Och då hade han köpt någon jättedyr spray som han skulle spraya då på huvudet i hopp om att det skulle börja växa lite mer hår. Och det där dyra sprayet, det hällde jag ut och så fyllde jag på med Tyresös brunnsvatten istället. Sådana där små kalla kriget-fasoner hade jag för mig också, ja, för att reducera spänningen som fanns i mig själv.
Ja. Ja.
Men nu är ju det lite roligt, roligt minne, för det kom ju inte mer hår vare sig av det vanliga sprayet eller av brunnsvattnet.
Men känslan.
Känslan, det var lite skön känsla.
Ja, ja.
Mm. Ja, så det finns ju små roliga minnesbilder av det här också.
Ja. Jag vet att de gånger jag har sett grejer så har jag gått fram, eller jag har inte varit jättemodig, men jag är i alla fall så här, behöver en soffa så vet du var den finns.
Mm.
Alltså bara den här grejen att säga att du, jag har lämnat nyckel till en person en gång så att man vet att händer det någonting så finns det en soffa här.
Mm. Och jag tänker också om det är någon som efter det här samtalet som vi har haft nu,
ja,
känner att oj, jag måste ringa och be om hjälp, så hoppas jag att de kan ta kontakt med Tyresö radion eller,
ja,
så att
eller Tyresö kanske kvinnojour.
Eller Tyresö kvinnojour, men ring och sök,
ja,
hjälp.
Och vill man komma i kontakt med dig till exempel,
då kan det gå via dig.
Ja, och då är det info@tyresoradion.se om man vill det. För att jag tror att taget behöver man hjälp och hitta andra som varit med om liknande situationer.
Mm.
Och samtidigt vill jag säga då till alla snälla män där ute, att ja, men alltså det, för jag, lite grann när MeToo var som värst.
Mm.
Jag har jobbat på en manlig arbetsplats och jag har ju suttit ensam med män i rum, därför jag utbildar folk en och en, för många skäms, för jag har varit datautbildare på Sveriges Television och många män vill inte, eller många män, ingen vill tala om hur lite de kan. Så då brukar man gå in i ett rum och så stänger man dörren och så börjar man, vad är det du behöver lära dig? I början när det var liksom dataåldern kom. Så jag har ju suttit ensamma med män i massa rum och jag har aldrig på jobbet någonsin blivit påhoppad eller. Så när MeToo kom så fattade jag ingenting. För jag skrev då på sociala medier att jag är bara omgivna schyssta killar. För jag ville tala om för de här schyssta killarna. De finns också. Men då var det lite grann alla män. Mm. Och lite grann så då tycker jag att då förstör man diskussionen. För det är inte alla män. Och det är inte alla kvinnor kan bli utsatta. För det tror jag att alla kvinnor kan. Men däremot så måste man fatta att det finns väldigt mycket schyssta människor, ja, där ute.
Absolut.
Ja, så att det inte, för att den här offer och förövare grej, alla män är förövare, alla kvinnor är offer, den gillar jag inte heller.
Nej.
För att du är en tuff kvinna som blev utsatt, men du var också en tuff kvinna som vågade säga nej.
Mm.
Och det är också viktigt att våga ta det där steget.
Ja, och våga erkänna.
Ja.
För jag är ju brottsoffer i juridisk mening, ja, men jag är inte offer som människa, utan jag står ju fortfarande.
Precis det.
Och riktade om mitt liv till ett mycket bättre liv.
Ja.
Så att, men just det som oroar mig, det är den här skammen som jag själv har känt av. Och jag har inte förstått varifrån den kommer. För, nej, den är påklistrad,
ja,
kvinnor som är utsatta. Det finns ingen sån skam. Det ska, nej, inte finnas.
Nej, absolut
så
inte.
Så bort med det.
Bort med det. Tycker det är ett bra slutord, eller hur? Bort, ja, med skammen.
Bort med skammen.
Ja. Tack så mycket Carina Skedvin för att du kom hit. Och jag kan tala om att vi har tänkt att göra ett fortsättningsprogram och då vill jag prata om den finska skolan.
Ja, spännande.
Och din, ja, för du har ju faktiskt forskat och kan mycket om det. Och jag tror uttaget det här med lite nya idéer på skolan. Och vi har ett grannland som vi kan jämföra oss med, som du har studerat extra mycket.
Mm.
Tack så mycket för att du kom hit.
Tack för att jag fick komma.
Ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö 91,4 och jag som försöker ställa de här intelligenta frågorna heter Ann Sandin Lindgren.